podcast från Aftonbladet.
Välkomna tillbaka till Sportbladets handbollspodd. Och idag så har vi ingen Kentari, däremot har vi en Per Johansson som, ja, jag tror att du leder gästlistan överlägset, Per. Välkommen förresten.
Tack så mycket.
Jag menar med det att du är den som har varit med överlägset flest gånger.
Ja, jag förstod nog vad du menar.
Ja, ja, men lyssnarna ska också förstå.
Nej, det är väl trevligt att prata handboll.
Ja, det är lite tradition att vi tar ett snack med dig dagarna före ett mästerskap och går igenom det. Och nu handlar det om damerna och ja, det är väl bara att erkänna att det är inte Kent Harris kanske starka sida. Så att istället för att han sitter mestadels tyst i bakgrunden, så det trivs han inte med. Så att, då är det bättre att han inte är med alls, utan att du och jag kör bara.
Tycker det var en bra värdering faktiskt.
Ja. tanken är ju att vi som brukligt är då gå igenom VM grupp för grupp, och sen kör vi väl i vanlig ordning att vi, eller du, tippar hela mästerskapet fram, så vi når fram till en final och så.
Mm.
Men det ska vi komma till då naturligtvis, för det är ju liksom VM-specialen det här. Men vi ska ha ett litet meddelande från vår kära samarbetspartner iPlay. Och nu börjar det hända lite grejer. Till att börja med iPlay, ni som lyssnar på det här vet väl att det kommer att bli en unik social plattform för sport som knyter samman aktiva klubbar, fans, agenter och förmedlare över hela världen. Och nu kan man faktiskt gå in på iPlay.global. Och där kan man förregistrera sig. Jag tror det står pre-register eller någonting sånt här. Och då kan man följa, och nu citerar jag Arrhenius höll på sig, men superusers som till exempel Bella Guldén, Mattias Andersson, Jonas Kjellman, Tobias Karlsson, Fredrik Petersen och Ola Lindgren. Det är ju tunga namn i handbollssverige han har fått med där. Och så gå in där, förregistrera er, och sen kommer det ju då komma igång desto mer så småningom. Men redan nu kan man alltså då följa några av de här, några av våra största handbollsspelare och profiler vi har. Det var det. Nu Per, sen du var med senast så har vi ju infört en sån här liten faktaruta. Kan ju tyckas överflödig för någon som har varit med i podden 10 gånger eller någonting snart, om vi räknar in alla de vi körde i under här VM i januari från Qatar. Men vi kör den ändå. Hur gammal är du nu för tiden?
Jag har fyllt 45, vet du. Känns ju sådär, men så är det.
Ja. Ja, jag fyllde 40 i somras. Hur firade du din 45-årsdag?
Jag åt god mat och drack lite och hade lite aktiviteter. Så att det var i ett litet sällskap, så att det var trevligt.
Ja. Ja, det är ungefär så jag firade min 40-årsdag också. Var bor du?
Jag bor ju klart mest i Kungälv. Och sen har jag ett ställe i Hunnebostrand också. Men basen har blivit mer och mer Kungälv.
Mm. Familj? Min... Ja.
Ja, fästmö. Tre barn i lite olika former.
Vad som är barn fortfarande? Alltså olika former, ja.
Ja,
olika relationer.
Ett eget barn, eller ett biologiskt barn. Vi har två ihop, men tre totalt. Och så ja. Hund, häst och katt. Det är väl en kort beskrivning om familjen.
Vad är yrke?
Ja, diverse arbetare kanske, men det är ju ganska starkt kopplat till handbollen i olika former fortfarande, är det ju. Men
ja,
det är
ju, ska vi gå igenom vad du gör nu? För att jag menar, du var ju förbundskapten för damerna i många år. Det var liksom den stora rollen. Och sen så, ja, nu är du lite överallt. Och expert, och du är också tv-expert, och du har varit i många år också.
Ja.
Hur ser det ut nu då?
Jag har varit två... basen är ju att jag jobbar i Kungas HK och har en halvtidstjänst där. Jag jobbar med juniorer och A-lag på tjejsidan, sen andra halvan i Alingsås handbollsklubb då. Team manager, sportligt ansvarig för elitlaget på herrsidan. Så det är väl det som ligger där.
Var ligger Kungälvs damer då, i vilken division?
Kungälvs damer leder division 1, södra. före Hallby där legenden Claes Ribendahl verkar som tränare. Så att det blir väl ett race mellan de två klubbarna skulle jag tro om vem som vinner den serien.
Mm, mm. Sen håller du till i Norrland ibland.
Ja, det är ju med ett 250 timmar sett över säsongen. Med, dels har jag varit med om en hel del, framförallt i uppstarten och efter sommaren. Och sen så är det mycket distans på distans där. Och
Bodens hjälpa till. Damer där.
Ja, Bodens Handboll IF. Jag försöker hjälpa dem med saker och ting och skapa elitstrukturer och lite gruppprocesser med spelarna och sådär. Och varit med på någon match och stöttar Tobias Pettersson där som är huvudtränare. Och de vill någonting och vill bli bättre.
Tobbe, ska vi hjälpa landslaget nu och klippa lite så Sivertsson igår, berätta.
Ja, det tror jag att det var i hamn, ja.
Klippa andra gruppen så att säga.
Ja,
eller?
Det är han ju duktig på. Det gjorde han ju under mina sista tre mästerskap så var han med. Det är han skicklig på. Så det tycker jag är bra att de engagerat honom.
Mm.
Ja, sen skriver jag lite gruppanalyser på match emellanåt. Tidningen Match. Föreläser någon gång då och då. Mm. Och så är det intensiva tv-perioder. Jag åker inte runt med tv varje vecka. Men jag jobbar för Discovery som är kanal 5 och Eurosport, kanal 9. Med flera kanaler. Så att det är väl lite blandat. Så diverse arbetare är väl ett bra uttryck kanske.
Och så någon föreläsning då och då.
Ja.
Du får ju tiden att gå, ja.
Ja. Jo, det får jag. Det är inte... Ja, det får jag ju. Eller ja. Det får jag ju.
Du, ja, men du ska du sitta... Du åker ut till Danmark, precis som jag gör imorgon.
Ja, det gör jag.
För femman köpte ju då både årets två VM i januari och herrarna och nu damerna. Sen är det ju Viasat som har allting här, i varje fall nästa år. Jag vet inte hur det är sen VM 2017. Är det någon som har köpt de rättigheterna ännu? Det är det inte, va?
Nej, det är inte sålt. Det är inte sålt. Alltså mitt engagemang med Discovery är ju de här två mästerskaperna som du nämnde. Mm. Så att vi får väl se vad som händer efter det.
Ja, som sagt, vi har satt har alltså här i EM, Champions League, OS och hemma igen för damer nästa år. Och då går ditt kontrakt ut. Vad får vi se dig där? Du har varit på, du har gjort SVT TV4.
Jag har hoppat ganska rejält.
Femman.
Ja, SVT och 4 till femman. Sen, jag trivs jättebra på femman. Jag tycker det har varit jättetrevligt att vara med dem. Och jag jobbar för dem så länge som det finns någonting att göra. Och
men det är klart, just i dagsläget finns det ju bara detta mästerskapet.
Ja, det gör det. Och då får vi ta en diskussion om vad de har för framtidsvisioner. De har ju OS, om inte annat. Det är ju långt fram i tiden, men de har ju köpt in sig på en massa OS. Så att,
ja, det har
jag vet inte. Jag gör det här VM:et nu och så får jag prata med dem sen. Så det är klart att Viasat sitter ju ganska med ganska etablerad personal också, med Martin Frändesjö och Pärlskog och Claes Hellgren. Så att, men som sagt, jag tycker det är roligt att komma till mästerskap, så att jag gör ju gärna det i någon form i framtiden också. Kanske helst då på Discovery om de kanske köper VM 2017. Vi får väl se.
Mm. Men precis. Men du är inte främmande för att byta en gång till? Eller det är så det funkar i?
Nej, det vet inte hur det funkar riktigt. Jag har väl blivit scoutad av TV4 och sen av TV5 eller kanal 5 och sen beror det väl på om Discovery ska sända någon handboll överhuvudtaget. Det har jag ingen uppfattning om. Det är ju som sagt, mitt engagemang med dem är ju de här två mästerskapen som är nu 2015.
Ja.
Och finns det inget att kommentera så känns det ju... Ja, du förstår ju, va?
Ja, ja, för fan. Det blir lite silly season här kanske, i jul och nyår.
Kanske. Kanske.
Innan vi kommer in på damerna, så jag vill ändå snacka lite elitserien herrarna också. Du är ändå du har ju koll på den också med ditt engagemang i Alingsås, som inte annat.
Ja.
Ta några snabba frågor. Vilket lag har imponerat på dig?
Ja, Kristianstad visar ju musklerna ganska rejält och imponerar. Jag har ju en vad gäller svensk måttmätten och en otrolig bredd. Kan ju också köpa in en spelare som Gudmundsson här som ju såklart inte är gratis mitt under säsongen när man har en ganska sprängfylld trupp. Så det är klart att de bygger ju någonting rejält för framtiden. Men jag gör ju också resultat med det laget de har. Så att de ser ju väldigt, väldigt starka ut. Det gör de.
Hur bra är de, om man ska jämföra med, ja, är det ett av de bästa elitserielagen vi har sett i, ja, på länge i varje fall? Man brukar ju snacka om RIKs där 2003, va, Wislander sista år där, när de gick till final i cupvinnarcupen. Sävehof hade ju ett väldigt bra lag, ja, sina åren därefter också, 0-5.
Ja, det finns ju några sådana dynastier med Drott hade ju också en vända, ja, där de slog Barcelona och lite sånt, och Hammarby Sera och sådär. Jag tror ju på sikt med de förutsättningar de håller på att skapa nu i Kristianstad, så är det väl ganska tydligt att man går inte bara för det nationella, utan man går stenhårt på att etablera sig i Europa. Har ju gjort det på riktigt i år och kommer ju säkert att kunna byta ut en del spelare och bli ännu bättre och spetsa till det på sikt. Så att jag tror att de har ju den största kanske potentialen att bli det bästa svenska laget genom tiderna. Det är väldigt tveksamt om de är där ännu. Det är de ju inte.
Nej,
men jag tror inte att exempelvis RIK, Drott och Hammarby och Sävehof kanske hade de förutsättningarna att ta det vidare ett steg till. Det har väl kanske Kristianstad med tanke på ekonomi och intresse framförallt och så vidare. Mm. Och så bygger väl de sin organisation också parallellt med det. Så att det är klart att de kan ju bli en stor maktfaktor. Det är väl alla ganska överens.
Absolut. Sen så hade ju i och för sig då för RIK och Drott, de kunde ju behålla spelarna längre. Så var det. Ja. Så det är klart, de hade ju väldigt etablerade landslagsspelare. Utan det är ju en annan omsättning på spelare nu. Så.
Ja, det är det ju. Men vad jag menar är att Kristianstad har ju också kanske, om de blir av med spelare, har ju också en lite mer muskler kanske att köpa in nya spelare.
Ja, ta de lite bästa, ja, från, eller alla bästa kanske, men ja, de bästa i norska ligan. Ja.
Det är väl kanske det som är skillnaden mot de tidigare dynastierna, om vi kallar det.
Precis.
Om man tittar lite i kristallkulan så klart att de har det bra förspänt.
Vilka har överraskat på dig? Jo, så lite.
Jag tycker Alingsås har gjort det bra, om jag nu får nämna dem. Jag tycker att de har varit stabila. Vi var oerhört besvikna över att vi åkte ur i Europa. För Europa var viktigt för oss och vi hade förberett oss för det. Men nationellt tycker jag vi har sett jättebra ut. Vi håller på att skapa en riktig borg här hemma i Estrad. Gör bra resultat. Alingsås tillsammans med Karlskrona, även om Karlskrona kommer att hamna någonstans nere i regionen. Så jag tycker de har varit en ganska frisk fläck. De har vågat på något sätt och håller inte igen. Och så. Det är väl de två lagarna som har imponerat.
Är du överraskad över att ni har gått så bra? Trodde du att ni skulle...
Jag tycker det. Jag tycker att det har varit, vi har spelat 12 matcher nu och det är klart vi har en del tuffa matcher kvar som vi inte har mött. Vi möter Ystad idag på bortaplan och Malmö ser också starka ut, om vi inte mött. Men jag tycker framförallt det sättet som vi hanterat hemmamatcherna här och det vill ju alla lag vill ju skapa liksom alltså nästan att man ska vara omöjlig att besegra hemma och vi spelar med stort självförtroende och tycker också Alingsås är bra på att spela när man inte har fullt lag och så vidare. Mm. Och sådär. Så att ja, de jag arbetar för dem tycker jag de har positivt i den nationella serien. Eller i den inhemska serien.
Är det svårt att vara vi eller de med dem? Vilket du växlar lite där.
Nej, jag är ju vi med dem.
Ja. Alltså
det är nog ett... Ja, vi och dem. Ja, jag vet inte, man sitter i det här forumet och sen kanske man sitter på en annan stol. Men det är klart att det är vi. Jag håller på Alingsås, jag jobbar för Alingsås. Jag har ett stort hjärta för dem och så vidare. Så att, nej, det är vi.
När möter ni Kristianstad hemma då?
Sista omgången.
Ja, det är inte från sista. Nej.
Så att jag har mött dem en gång på bortaplan och sådär. De har vi kvar hemma.
Jag såg att det var någon på Kristianstadbladet som hade räknat ut att, jag vet inte om det var sportchefen himself, men att om då Kristianstad ska slå det här rekordet på längsta segersviten på här sidan, så det är väl 21 matcher och den 22 det blir ju premiären i Ystads nya arena.
Ja.
I så fall så blir den 22 då med Ystad borta. Mm. En speciell match kanske.
Ja.
om det håller i sig sviten. Du, vilka har varit en besvikelse i år?
Ja, Drott är ju såklart den absolut största besvikelsen. Det kanske finns, man kan tycka att Skövde är det och Rico också kanske, men jag tycker ju framförallt Drott och på det hur de har fallit igenom och hur de är lite grann i fritt fall faktiskt. De, alltså, samma som igår, man släpper 33 mål hemma mot Aranäs och de har det ju ohyggligt tungt. Har ju ändå en första uppställning anfallsmässigt som är inte alls så dum, men har ju inte hittat sin struktur i försvaret och tillsammans med målvakt. Så att, det är ju odiskutabelt för mig den stora negativa överraskningen. Även om ingen överraskning skulle ligga i de nedre regionerna, men jag vet inte. Alltså, de ligger sist med en poäng och jag tycker ändå de har ett ganska hyggligt gäng.
Ja. Och de har ju någonstans en elitserieerfarenhet. De kan inte heller, som en del som kommer upp, har ju kanske ändå det här som chefet har pratat mycket om i Karlskrona, att nu ska vi helt plötsligt, innan spelar vi en match i veckan och det var liksom och man ligger i toppen av en serie och så hamnar man i elitserien, ska spela dubbla matcher och han var ju tidigt inne på att de hade domarna mot sig och nej, men hela den biten, va? Där har ju inte drott. De har ju läggt elitserien sedan 68, så att där finns ju inget sånt heller att det på något vis är en division upp.
Och ja, de var det kämpigt.
725 åskådare igår, såg jag att det var. Ja. Det är en sak som har vi väl bollat i den här podden tidigare, jag och Kent här. Det är inga skrällar i år, känns det som. Nu, sen vi pratade om det, kanske det var någon här som jag kommer inte ihåg exakt, men det var något av de här mittenlagen inblandat. Men det känns som det blir mer och mer skiktat i elitserien, alltså tidigare skiktat på något vis under säsongen.
Det är ju två tredjedelar kvar nästan, men det klart Kristianstad är ju i en klass för sig. Det kan man ju konstatera så här långt. Sen är det väl en kvartett kanske på AOK, Ystad, Skövde eller Sävehof och Malmö som ser ganska jämna och ser ganska homogena ut. Lugis sliter väl lite just nu och tappar lite poäng så där, men hakar nog på. Sen Guif har tappat lite i slagstyrka. Hammarby och RIK kommer ju bättre än botten, men kommer att vara där någonstans i Ingemansland, tror jag. Ingemansland kan ju också innebära en åttonde plats, men någonstans där mitt emellan. Och sen är
de
det är de ju alltid kanske. Men jag tror de kommer att vara ganska många poäng efter de här första fem, tror jag. Sen är ju de fem sista lagen i serien är ju klart sämre än lag 1-8. Så att en ganska naturlig skiktning kan man väl säga också. Det är väl för att Sävehof har blivit bättre, Malmö har blivit bättre, Ystad har blivit bättre och Alingsås, de är ju som de har varit de senaste säsongerna och kanske också de lite bättre. Så att en naturlig skiktning.
Och så det är kort om landslaget herrar. Stora frågan är, truppen tar sig ut här nu om 14 dagar ungefär, 18 eller 19 tror jag det var. Och den stora frågan är ju stora frågan är väl om Kim Andersson ställer upp eller inte kanske, men också på den andra 9 meters eller vänster 9. Vilka som ska med där, det är ju en strid på kniven, känns det som, in i det sista, där de nu kommer gå lite på dagsform och sådär. Vilka vill du se? 2 eller 3 stycken eller?
Man får ändå säga att Östlund och Marcus Olsson gjorde det bra sist VM utifrån sina förutsättningar. Saknar kanske den här sista internationella spetsen, även om Olsson var jättebra i Skärn och får spela internationellt och sådär. Östlund har ju lite tungt i sitt Guif, men är ju en skicklig spelare. Sen det är klart man kan hoppas någonstans att Lukas Nilsson skulle vara redo för att slå igenom. Det är ju möjligt. Han har ju här mot det här ungerska laget i F-cupen, nu var han ju fullständigt formidabel och gjorde väl bortemot en 30 mål på 2 matcher. Det är klart att där har du ju en spelare som med rätt och god utveckling kan ju bli ett riktigt, riktigt bra namn. Alltså kanske utifrån i paritet vad vi trodde med Kim Ekdahl, Dure, om han nu skulle fortsätta och så vidare. Där har du ju en spelare med fler bra egenskaper eller ett djävulskott och så vidare. Så att, vet jag inte, en sån som Jonas Larholm, vet jag inte, nämns ju aldrig någonstans längre. Jag kan inte säga att jag har koll på honom i team Tvisholstebro, men är han helt ute i bilden, men det var han ju sist också. Det var inte så svar på frågan, men
du som har varit förbundskapten och suttit och ska ta ut en trupp och där det handlar om, som nu till exempel för Ola Lindgren och Stefan Olsson, att ta sig till ett OS-kval, det är ju sen så ja, sen slutar de ju typ efter den här säsongen. Ja. Det räknar ju alla med. Och liksom de behöver inte bry sig om. Det är klart att de känner säkert ett ansvar för svensk handboll och landslagshandboll i framtiden. Men för dem handlar det inte om att bygga för framtiden någonstans. Utan nu är det ju all in på att klara ett OS-kval. Då att ta ut en sån spelare som Lukas Nilsson. Hur resonerar man, och hade du tagit ut honom? Många menar ju att det är liksom, han ska inte med för sig att lära heller. Utan han är så bra nu så han ska med bara därför. Och andra menar ju att det inte är fel att få ett mästerskap som ung. Och man kan ju ta ut 3 stycken på vänsternio och sådär. Hur tänker man som förbundskapten?
Jag tror att som förbundskapten så lever man ständigt med att prestera på kort sikt och ändå kanske ha en tanke som sträcker sig längre än närmaste mästerskapet. Men för Sveriges del så är ju det här EM:et otroligt viktigt, och det är också viktigt för att man ska kunna ta den här chansen till att få spela OS-kval och sen OS. Jag hade givetvis tagit ut det laget som gör att vi kan prestera mest. Vi har en jättetuff lottning i EM exempelvis med, ska vi säga nu, Slovenien, Spanien och
Tyskland.
Ja. Och det är klart att med Lukas Nilsson, vad han har presterat det sista, klart att han måste ha stärkt sina aktier något oerhört, skulle jag tro. Sen är det ju det här pusslandet med truppen. Man börjar med en trupp ett halvår innan och sen förändras den hit och dit, och till slut måste man bestämma sig. Jag tror nog att Lukas Nilsson kommer att komma med, men samtidigt är inte jag alls så insatt som Staffan och Ola är, men jag tror de får svårt att undvara honom. Det tror jag.
Du vet, jag kom på, vi missar ju några punkter i faktarutan. Så vi får dra igenom.
Det gjorde.
Ja, sitter ju lyssnarna och undrar, var tog favoritlyssningen vägen? Vem har du där?
Patti Smith är väl den som alltid återkommer och har gjort de senaste 25 åren, så att hon är väl den som överlever.
Husgudinnan.
Ja, kan man väl säga.
Läsning.
Ja, Bodil Malmsten är ju en stor favorit. Inte alltid jag läser henne, men jag återkommer ofta till henne. Gillar henne just nu. Hon skriver betraktelser om livet på ett bra sätt, tycker jag. Fantastiskt språk, så det är väl en favorit.
TV?
Nästan bara serier. Fargo går nu.
Ser du sådär, alltså det är många avsnitt, du kan se 2-3 avsnitt i rad eller så, eller plöjer liksom.
Jag kan trycka otroligt mycket när, alltså, det är bra att fylla tid också, så fort man har lite tid över och sådär så kan man se på en serie. Men ja, jag kan fastna i serie. Nu den här Fargo är suggestiv och väldigt så white trash och väldigt sådär amerikansk på något sätt i och för sig, men ganska bra.
Ja. Film?
Det finns ju mycket film. Det hänsynslösa, Reservoir Dogs, lång, gammal film. Det är väl kanske den bästa.
Sight?
Ja, Kommetal Skopjes gamla fanforum är väl det som, vad gäller handboll och så. Nu heter det handboll 1, 2, 3 numera, men det är väl där man kan få. Det är väl dans om man gäller handboll, och om man framförallt på damsidan. Sen är det ju, jag tycker de här handbollskanalen gör ett jättebra jobb nu och samlar ihop punkt. Jag vet den här som heter handbollskanalen på Gressen. De är ju handboll. Sen är ju det ett helt annat utbud numera med handboll, men det är ju mycket lättare att få fatt i nyheter, även om det igår grävde jag ganska djupt i angolansk press för att få tag i Angola. Det är ju inte så jävla lätt, men samtidigt är det ju lite roligt när man grottar ner sig. Sen i övrigt så har jag ingen speciell sajt. Så.
Nej. Favoritmat?
Östeuropeisk mat just nu. Norditalienskt kan ju vara för att jag är i Bergamo här för någon månad sedan i och för sig, men lite mer robust föda kanske, som polska fläskläge exempelvis, är ju gott.
Ja, det såg jag att du lade ut någon bild att du satt och käkade i
Skalonka.
Var var du i Polen då, såklart? Ja.
Nej, men jag var på restaurang Krak och i Vasastan i Göteborg.
Ja.
Jag är ganska intresserad av mat. Jag tycker om mat.
Bergamo, så du träffade, såg du Glenn Strömberg då?
Ja, jag var faktiskt ute och käkade en kväll tillsammans, så det var trevligt. Han visade mig runt i Bergamos gamla stad lite grann, så att det var en trevlig kväll.
Känner du honom?
Ja, lite grann.
Du lärde känna honom häromdagen då?
Ja, han var ju expert på SVT samtidigt som jag, så vi har båda haft Chris Härenstam som det var det som genom honom kanske vi vet vilka vi är.
Men det är ju inte dåligt. käka i Bergamo med Strömberg. Han kan ju sin mat.
Ja, det var trevligt. Det var en trevlig kväll.
En behaglig person. Rolig.
Ja, mycket. Fin människa.
Ja. Hörde du, de skrek inte på torget, ge Glenn laget. Nej, det kommer inte du ihåg.
Nej, de skrek så fort de såg honom, Il Capitano eller Il Capitano. Det var ju så fort.
Ja, det var så, ja.
Han var inte helt okänd, han var inte helt anonym.
Nej. Nej, för jag kommer ihåg, det är ju säkert 10 år sedan och sånt. Då vet jag, tror att det var Robert Lowell, min kollega, som då hade, vad heter de? Atalanta heter ju klubben där, ja. Sparkat sin tränare. Och ja, Glenn bodde ju i Bergamo då, som han gör nu och sådär. Så ringde och frågade han ringde och frågade Glenn om han inte skulle ta över Atalanta. Nej, så det ska jag nog inte, men de skriker på gator och torg, ge Glenn laget. Det var fantastiskt. Ja, det är något som jag och Laura återkommer till många gånger. Ja, det var fint. Fint uttryck. Då inte, alltså, jag kaxigt kanske, men ändå inte liksom sådär.
Nej.
Du, så det. Ge Glenn laget. Du, favoritdryck till sist?
Ja, alltså det är väl... Jag är inne på Barolo-vin just nu. Det tycker jag är gott. Lagrad rom.
Ja, det är gott.
En belgisk öl.
Ja.
Och 3 raka alkoholhaltiga drycker. Men kanske var det du syftar på. Det kan vara mjölk också, men... Ja.
Ja. Ja, livsnjutare.
Ja, emellan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, nu kör vi damerna. Ska vi börja i Sverige ändan, eller ska vi börja med grupperna? Vad tycker du?
Tycker vi kan börja med grupperna, så
kommer vi in på Sverige.
Vi ser vad det tar vägen.
Ja, och så får vi väl göra ett litet stopp där då vi är i Sverige, så att säga. Och prata lite naturligtvis mer om den gruppen och Sverige än övriga grupper. Men grupp A. Jag presenterar lagen i vanlig ordning, va?
Mm.
Ingen ranking kanske, men ändå någonstans från jag drar dem som jag läste dem någonstans. Grupp A, Danmark, Montenegro, Ungern, Serbien, Tunisien, Japan. Det är ju du som ska tippa sen, så att så sitter jag här med ett slutspelsträd så jag kan fylla i när du säger efterhand.
Det känns ju som du också har tippat med tanke på vilken ordning du la de lagerna. Men det är en ganska tuff grupp för Danmark som är arrangör. Oftast så kan man få en lite lättare grupp. Men det är en tuff grupp. Det är som Danmark vinner, tror jag. De har inte det bästa laget. Men jag tror att de är med de förutsättningarna, med det trycket, och de kommer att bäras fram. De vinner den gruppen. Mm. De vinner före Montenegro som... Tjej har fått ett par skador på vägen här nu. Men jag tror att de blir tvåa. Ungern ser spännande ut, misslyckades ju sitt eget EM här och kom sexa, men nu är ju Anita Görbers tillbaks och man tror att hon kommer att vara i full blomning när VM drar igång, så att säga. Har ett bra igen, kommer trea.
Vi har bara gjort stopp där, det är väl en av dina stora favoriter, va? Görbers, genom åren.
Ja, men det är det, på damsidan är det ju det, med tanke på hennes fart och teknik och sätt att göra handbollen väldigt vacker, så är hon ju det. Och är ju också kanske det en av de viktigaste spelarna för respektive landslag. Och hon är med igen efter graviditet. Så att kan nog bli lite luriga sen. Jag hoppas att inte Sverige får dem i åttondelen, men det kommer vi till möte sen. Mm. Serbien 4 har ju inte med Lekic, Damjanovic och Tomasovic och hon Sivic, heter de, är på linjen. Det är ju deras 4 största stjärnor. Men samtidigt då så sägs det ju att de... Får ihop en annan kollektiv känsla. Jag vet inte om det är ett sätt att någonstans skyla över att de har gigantiska problem. Det är klart att med 4 spelare borta, för att inte De gillar coachen. Det är ju, men jag tror inte de räcker till utan de fyra. Jag tror inte de är tillräckligt bra så att de hamnar fyra. Tunisien har en stjärna egentligen, Mona Sheba. Sen räcker de inte till. Japan spelar en jäkligt härlig och positiv handboll. Men är ju, ska vara klart sämre än de här fyra lagen jag nämnt.
Tänkte bara Tunisien, för det var när jag sprang på Mats Olsson. Det var väl herrarnas samling när han var med dem, alltså, de svenska målvakterna, de svenska herrlandslaget i Halmstad. Då började han snacka om att han trodde att Tunisien kunde, för han har ju koll på damerna också i och med att han jobbar mycket med Norge och har väl lite så här att kolla med utståndare och sånt. Nu är inte Norge i den gruppen, men han varnade lite grann för Tunisien där och trodde att de kunde knipa en fjärde plats istället. Men, ja.
Ja, jag har svårt att tro det. Det är det enda nordafrikanska landet egentligen som har framstående kvinnliga damer, så det kan ju ha med religion och annat givetvis. Men det är ju, de har ju utmanat Angola lite grann om att vara Afrikas bästa lag. De vann ju här för några år sedan afrikanska mästerskapet. Bland annat genom att slå Angola efter förlängning 31-30 tror jag det var. Men jag tror inte de räcker till. Nej.
Och så pratade jag med Ryd igår. Han varnade ju för Serbien då i sin tur då. De hade mött dem och ja, han var inne på det här kollektiva och att de hade fått ihop något. Men sen hade väl...
Ja, men så kan det ju säkert vara. Det kan ju säkert bli något gott av det också. Om det har varit mycket slitningar och mycket energiläckage, så är det klart att det kan bli det. Nu kan de inte förlita sig på de här juvelerna som kan kasta in 7-8 mål per match. Det kan de inte göra längre. Och då måste ju någon annan göra det. Så det är väl en... Så kan det väl kanske bli, men...
Men det är ju tufft. Ja, det är tuffa
lag.
Det är
en tuff grupp. Och de ska sända upp kanske då mot Sverige i en åttondel, så att de har en tuff väg.
Då har vi placerat in dem i slutspelsträdet här som jag har framför mig. Grupp B. Och ja, det är ju inte meningen att jag ska tippa, men jag säger dem ändå i någon jäkla ordning. Sverige, Holland, Polen, Angola, Kina, Kuba. Är det världshistoriens lättaste grupp i ett VM eller?
Nej, det är det absolut inte, men det är i alla fall det här VM:et på förhand lättaste grupp som jag... Den är fortfarande den lättaste, kan man väl tyckas. Men Sverige bör ju vara... Alltså Sverige är favoriter, men utmanas ju ganska hårt av Holland. Nu fick Holland en skada på en av sina målvakter. Det är väl det som är Hollands stora akilleshäl, målvakterna. Men utmanas ju hårt av dem. Och sen Polen som kom fyra för två år sedan... har gjort det bra i uppkörningen nu, slagit både Tyskland och Montenegro. Och den är inte liksom, det är ingen busenkel grupp, men Sverige ska vinna den tycker jag. Jag tycker att de ska göra det. Holland som tvåa, Polen som trea. Sen har ju Angola de var ju sjua 2007 där de bara slog Frankrike i Frankrikes egna VM. Och de var ju åtta här nu i 2011 så att de är inte helt ofara. De har slått lite europeiska lag. De slog bland annat Danmark, spelade bort dem från medaljerna i Kina 2009. Så att, men de har tappat sin bästa spelare, Marcela Chiala. Så att, de är inte alls ofarliga. En första är en lite läskig öppningsmatch för sig. Men ska vara fyra här, klar fyra i den här gruppen. Men kan, som sagt, en bra dag bli obehaglig.
Och Kina och Kuba då? Ja.
Kina är ju... Kina hade ju sin peak egentligen 2008 på OS, men är ju klart sämre idag. Kuba är ju som vi mötte med damlandslaget i OS-kvalet in fram till i Leipzig när vi OS-kvalet 2008 är också sämre. Är ju sämre idag. De har ingen bra utveckling de länderna, så att de ska inte vara i närheten här.
Ja. Vad om vi tittar lite på Sverige då? Vad finns det en VM-förbannelse? 2001 blev det ju, det var ju då det här, eller det här var det inte, men det landslaget slog igenom, leende landslaget, allt vad vi kallade. Och sen missade man, var inte med 03, var inte med 05.
Var inte med 07 heller.
Nej, och 09, då var du med och det var ingen rolig historia borta i Kina. Nej,
det var det inte, det var ju ett, då var ju för sig vi i en otroligt tuff grupp. Jämfört med den här så var det ju en... Det var en väldigt tuff grupp, men det var ett misslyckande, det var ett dåligt VM, det får man säga. Sen var jag även förbundskapten 2011, det var ju väldigt bökigt och besvärligt mästerskap. Det såg inte alls ut som det gör nu exempelvis. Det var mycket skador och mycket tveksamheter och sådär. Och, ja, det gjorde i sig en bra match i åttondelen mot Frankrike. Men nej, jag vet inte om det finns någon förbannelse. Det är klart man har ju förändrat strukturen nu med åttondelar direkt. Förr var det, kunde ju det vara, även vara sån här main round i VM också. Men det är ju lite som för Sverige också. De är en jäkligt lätt grupp. Inte jäkligt lätt grupp ska jag säga, men en ganska lätt grupp. Och sen då kommer man etta, då får man Serbien och det tror jag man löser. Men samtidigt skulle man komma tvåa, då får man kanske Ungern. Om man riktigt otur får man Montenegro i en åttondelsfinal och då blir det tufft med en gång. Sen ska man passera Korea, Ryssland eller Frankrike i en kvartsfinal. Så att, det är ju knall och fall direkt. I en main round har man ändå råd att förlora någon match och ändå kunna hanka sig vidare. Det har man ju inte med det här systemet.
Ja, vad är tuffast, VM eller EM på damsidan?
Ja, alltså, EM har ju varit det självklara svaret, för då är det ju mer europeiska lag med. Men med tanke på att Brasilien får ju ändå, de är världsmästare och får betecknas kanske som topp 5 i världen. Korea tror jag också, jag tror på Korea det här mästerskapet, tror att också de kan vara topp 5. Så är det ju två riktigt bra landslag som har adderats till. Och när man ser då på grupperna här och jämför kanske med 10 år tillbaka så är det ju ganska tuffa grupper. Vi har nästa grupp här, Brasilien, Korea, Frankrike, Tyskland. Det är ju en tuff, jättetuff grupp med två icke-europeiska lag. Men det är ju Brasilien och Korea som kan utmana på allvar. Angola finns där. Du nämnde Tunisien, ja kanske någon gång. Men det är ju två riktigt bra icke-europeiska lag som är med i VM. Så att det är nog svårare att vinna VM nu då, med tanke på att det är åttondelar och sånt som kommer på sen då.
Och sen då det här andra spelformen också med åttondel och kvart och så här. Det är ju, ja, det öppnar väl i och för sig lite mer för överraskningar på sitt sätt. Så såg vi ju senaste VM, var okej, Brasilien är ju en toppnation, men de gick ju trots allt hela vägen och vann ett guld. Det var ju första gången. Vi hade Polen. Vi hade Serbien då i sig på hemmaplan, va? Men ja. Silver, och vi hade Polen i en semifinal.
Ja.
Danmark tog väl sin första medalj sen de gamla OS-gulden typ. Och EM brukar det ju vara att någonstans så kommer de, vad man nu, ja, det kanske, de bästa lagen kanske är åtvis då. Och säger så om man gått långt i ett VM. Men du förstår ju vad jag menar, va? Ja. Är spelformen någon fördel eller nackdel för Sverige i ett VM? Det är ju EM vi har tagit oss vidare till semifinal 2 gånger om.
Det har vi gjort. Samtidigt kan man ju säga så här också, att om man skulle få en dålig start i ett gruppspel och kanske ha svårt att få till det, så har man ju alltid chansen att rädda hem det genom att göra en bra åttondelsfinal. Så att, jag vet inte, det beror ju på också hur man kommer, alltså. Det är klart att hade det varit ett EM och Sverige hade gått vidare med 4 poäng i en main round-grupp, det är klart att det hade varit bättre förutsättningar än att få en bra motståndare som man en plus man ute. Så det har ju också med hur man kommer in i slutspelet att göra. Så jag kan inte svara på om det är för eller nackt. Det handlar ju precis hur det går i gruppen. Jag vet, den är svår, den frågan.
Och så är det dags för damerna att visa att man kan prestera i 2 mästerskap i rad, för det har varit rätt så upp och ner.
Ja, det har ju varit, och det är ju för de flesta länderna. Det är ju ytterst få länder på damsidan som hänger i. Jag menar, vi har Montenegro med ett OS-silver och ett EM-guld, och sen har man 13 eller 11 mästerskapet efter det. Så det är ju inte så många. Alltså, Sverige är ju ändå en ganska exklusiv skara som har tagit 2 medaljer på 5 år här. Så att alltså, de har ju inte någon nytta av medaljen från senast, mer än att de har spelare som har fått uppleva det och fått. Alltså, jag tycker att Sverige har bra förutsättningar. Jag tycker att de har spelare som har stora roller i sina lag, och det är ju alltid från Sävehof till Bukarest, kan man ju egentligen säga, eller från Skuru till Bukarest kan man väl säga då. Det är ju positivt. Många av dem har upplevt mästerskap, många mästerskap tidigare, många har upplevt att vinna, eller vinna har de inte gjort, men har upplevt att ta medalj. Det talar ju för, såklart, en bra åldersstruktur. Många av de spelarna som tog silver 2010 här, som Bella och Sabina Jakobsen och Majsan och Linnea, om hon kommer med, det är klart att det är viktigt.
Men nu går de också in med lite högre förväntningar kanske än på några år. Utifrån om inte annat. Fixar de det då?
Ja, det vet jag inte om de gör. Alltså det har ju så från er i mediapacket håller på att säga i mediakåren.
Ja, det är det du också med nu. Ja,
ja det gör jag. Så finns det väl alltid en så att säga, en önskan om medalj och en tro på medalj och sådär. Och sen nu exakt hur de hanterar det i sin grupp, det har jag ju inte någon aning om. Men om man ska bli ett högpresterande lag över tid så måste man ju kunna hantera den typen av förväntningar. Och jag tror att de har de förväntningarna själva också i och med att de... Ja, dels var det en brons förra året, dels så har de ja, liknande slagstyrka i år. Så ja, varför inte liksom? Mm.
En som inte är med, det är väl kanske då... Ja, Linnea Torstensson kan vi återkomma till då om hon... Men det är ju Ida Odén som... Gjorde ett fantastiskt EM och var en av de bästa på den positionen som högerhänt högernia. Hur mycket kommer hon att saknas tror du? Igår kändes det ju som när Majsan körde helt fast i andra halvlek så kände man att man verkligen saknade Ida Odén.
Alltså Anna-Maja Johansson kommer ju aldrig kunna bära den positionen själv. Det är omöjligt. Jag såg henne mot Norge i Möberingen Cup. Hon gjorde det jättebra. Men hon bär den inte själv och då måste man ha ett alternativ. Då blir det alternativet högerhänt om man inte ska spela med Nathalie Hagman, som jag inte tror man kommer att göra. Nathalie Hagman spelar ju väldigt mycket givetvis Holstebro som högernia. Men för mig är det Sabina Jakobsson. Nu var inte hon med igår mot Rumänien. Men för mig är det hon som är det bästa alternativet. Ida Odén är ju en... Ida Odén var ju väldigt bra på väldigt mycket. Kanske inte riktigt bra på något. Men väldigt, alltså väldigt användbar och lojal och en vinnare på det sättet. Och det tycker jag Sabina är också. Jag tycker att det är hon som ska spela där när inte Anna-Maria gör det. För som sagt, hon bär inte den positionen under ett helt mästerskap. Det gör hon inte.
Men varför Sabina? För jag tycker det ser rätt så stabbigt ut ibland när hon kommer. Jag, alltså idag, numera tycker jag, när hon kommer i anfallen. Och, eller kommer ju oftast, det är väl i andra faser. Man ser henne numera då i landslaget. På högernia. Och ibland kan man ju nästan svårt att tro att hon vann skytteligan som 18-åring eller någonting i elitserien. För hon, ja, med all respekt, hon är ju en fantastisk försvarsspelare. Men det, hon ser ju inte ut som en 9-meterspelare nästan, tycker jag. Eller är orättvis nu? Det?
Ja, det var ju var en ganska hård dom faktiskt. Hon har ett kort löpsteg. Men för mig, hon är hänsynslös, hon är tuff, hon går på, hon är väldigt... lojal, hon gör det. Hon kan spela på många positioner.
Ja, jag håller med i allt det du säger.
Jag ser henne som det alternativet. Sen hur Sivertsson resonerar, det vet jag inte. Men jag vet inte vem som ska spela där och göra det bättre än vad hon gör. Han måste ju någonstans välja på sikt. Det behöver han ju inte göra kanske i alla de första matcherna här. Men när det väl ska gälla sen så måste han ju vara ganska klar i vem är det som ska gå där. För att Anna-Maria har ju väldigt fina egenskaper, explosiva och grymma starter och så vidare. Men hon måste byta anfall försvar. Hon kommer inte att fylla det hela vägen. Och då tror jag att Sabina är det bästa alternativet.
Mm. Nej, de andra är väl Jamina Roberts och Johanna Alm. Jenny Alm vet jag. Jag tror man vet att Sivertsson egentligen hade tänkt satsa en del på, men det har ju inte kunnat göra nu under hela VM-uppladdningen. I och med Linneas skada så har ju Jenny Alm då fått gå bara vänsternia.
Ja, och då blir ju hon vänsternia i så fall. Mm. Och då är det ju där hon kommer att spela. Sen är ju Jamina Roberts en spelare som självklart också kan spela på högernia utifrån att få fart och fläkt och alla de här grejerna som hon står för. Men hon blir ju också ett komplement på vänsternia, så att... Det är väl frågan att se hur de ska hantera henne. Hon har ju någonstans fastnat i den här jokerrollen och har ju över tid svårt att bli placerad. Jamina, som i viss mån Johanna Alm också har svårt kanske att hur de ska hantera hennes roll och vad hon ska göra. Men det blir ju ett spel med Jamina som högernia och det kanske kan bli ett lite mer stabilare spel med Sabina, och det kanske är det utifrån vad man behöver i matcherna och så vidare. Nu gjorde ju Jamina ett par riktigt fina grejer igår. Så det är självklart, det finns det alternativ, men någonstans, vem ska han välja när det väl gäller? Det är ju det som är frågan.
Johanna Alm, ja, som har gått strålande i i Danmark. Det känns som inte att man har fått ut hela hennes potential på något vis i landslaget på många år. Men hon kom ju fram en gång som det var ju, ja, hon är ju några år eller ett par år äldre än Bella Gulldén, men jag minns ju i OS när du var med där 2008 och ja, så kom ju Bella och någonstans gick om henne och Johanna hade problem med skador och så var ju inte med då när ni tog silver 2010 och sen dess känns det som att hon har inte varit given eller ja, given är hon ju i en trupp naturligtvis, men ja, just som du pratade om att den här rollen, vilken roll hon har, så hon är
ja. Jag tyckte hon gjorde ett jättebra beslut att hon lämnade Viborg, hamnade i Esbjerg och nu då går i
Mittjylland.
Mittjylland, alltså jag tycker att det var bra för henne. Det blev lyft för henne och hon hade gjort jättebra där. Sen är det en spelare som jag tror man kan få ut jäkligt mycket av. Men det verkar också som hon är lite svårplacerad. Alltså vad är det för roll hon ska ha? Vad är det hon ska göra? Och så står man där med Bella och så vill man ha Bella så mycket som möjligt på plan och så, ja, Jenny Alm går ganska bra i skyttet, okej, okay, då hamnar de lite bakom där och så vidare, så hon är ju en, har ju blivit mer av en hjälpgumma i landslaget, men det är klart att det finns ju mer av henne, det finns ju mer att få ut av henne i landslaget, det gäller ju bara för henne, för coacherna att hitta vilken roll hon ska ha. Sen är det ju en konkurrenssituation givetvis också. Som är tuff på 9 meter i Sverige idag. Där man ändå lämnar hemma en del ganska skapliga 9-meterspelare. Så det är ju en tuff konkurrens.
Absolut.
Och där handlar det ju någonstans om att försöka maximera alltså Jaminas roll, Johanna Halms roll och så vidare.
Mm.
Och det är väl svårigheten, det är väl utmaningen för Sivertsson skulle jag tro.
Vi har ju tagerat då Linnea Torstensson, ja. Hur viktigt är det att hon är med i VM? Att hon blir
alltså sportsligt sett så är det ju inte så viktigt som det var för kanske 5 år sedan. Det är det ju inte, men hela hennes uppenbarelse på utanför plan och som sammanhållande länk är ju otroligt viktig. Hennes alltså passion för handbollen, hennes... ja, alltså vad hon betyder genom att hon har den erfarenheten försvarsmässigt och sådär. Men hennes roll är ju inte lika stor som den har varit. Men den är ändå förmodligen tungan på vågen om Sverige ska bli 7 eller 4 eller 3 eller 4 liksom. Jag tror ändå det är någonstans. Men det är också utanför plan. Det är också liksom en sammanhållande länk. Hon står upp och hon blåser till om det krävs. Och om det inte är tillräckligt bra de här bitarna. Så hon är ju viktig på många sätt.
Mm. Nu är det ju Angola på lördag, så det ska de väl klara även utan Linnea, som kan få ett dygn till om det skulle behövas. Men sen kommer ju Polen och Polen dagen efter, söndag, och Holland på tisdag. Och det, redan där behövs hon väl. Sen känns det som att Kina och Kuba är också motstånd där. Man kanske kan gå runt på och spela lite på ett annat sätt än man kan göra ett EM där det egentligen smäller från start till mål i varenda match.
Ja, men så är det. Kina och Kuba kan man ju inte förlora mot. Då får man ju ha världens sämsta dag inom tiderna. Så att det är klart, men samtidigt, det handlar ju också om för henne att liksom få komma in i det här igen och få ja, timing och alla de här grejerna. Så att, jag tror att hon, alltså det är viktigt att hon kommer med, men det är inte, hon har inte, det är inte lika viktigt som det hade varit exempelvis för 5 år sedan.
Så, på planen?
Nej.
Ska vi någonting mer om Sverige? Alltså, har du någon, ja det då har du sagt, du tror att de ska vinna gruppen. Har du någon mer känsla i?
Nej, men det är väl hur det hanteras det här med, jag vet ju att Helle Thomsen var väldigt populär bland tjejerna, och att man kan ju säga att Helle Thomsen svek genom att hoppa av, kan man ju säga. Kan jag tycka att hon sviker tjejen genom att göra det. Jag tror att det var ett jättebra par, Helle och Thomas. Nu är det Thomas och Thomas Westerlund, och det blir också intressant att se hur de får ihop det, och man måste försvara sig bättre än vad man gjorde igår mot Rumänien. Man har fortfarande farten och det här som är en viktig ingrediens och så vidare, men det blir tufft när det blir sådana här 30-30 matcher sen när du ska upp mot Korea och de här lagarna. Det blir liksom tuffare, och det, om du hamnar med dem, så att Det är väl spänt att se på om man kan ta vidare den mixen som man hade under eller förra årets EM då.
Det här många har pratat om, jag var inne på det lite grann i dagens tidning, om saknaden av Helle som den som ger dem en avhyvling och sådär. Och Sivorsson själv inne på det när jag pratade med honom på, så att det längre snack vid lunch igår före matcherna. Så att, det är ju någonting han får jobba med. Han har ju aldrig varit den typen kanske, även om han har varit huvudtränare i såväl Kolding som i Vissla Plock och har säkert skällt ut lag och så. Va? Så om jag förstod honom rätt så medgav han ju det lite grann att det är ju någonting han får. Samtidigt ska ju inte han kan ju inte förändra hela sin
ledarstil. Men man är ju den man är liksom.
Ja, precis.
Han är ju den tränaren han är och Helle vad är den hon är. Mm. Med mer kanske utagerande och allting. Det är ju så det är och det är ju inte, alltså det ligger ju i trovärdigheten någonstans. Du kan ju inte bara bli någon annan bara för att det saknas kanske någon som borde varit där. Men att hon hoppade av mitt i det här tycker jag är ett svek. Ja. Mot tjejerna helt enkelt. Med de argumenten hon hade också.
Ja, vad vet du? Varför?
Nej, jag vet ingenting mer än vad du vet. Ja. Men jag tycker det var ett svek mot tjejerna. Sen är Thomas kapabel att ta över det. Det är inte det det handlar om. Men det är också det, alltså det blir också en förändring att man återigen ska in med ett... det är inte ovanligt i idrottens värld, det jag säger. Men det ska bli intressant att se hur de kan hantera de här grejerna. Mm. För jag tror att hon betydde en hel del för laget. Det är jag övertygad om att hon gjorde.
På vilket vis? Alltså dels var hon ju väldigt aktiv i
ett engagemang och det blev en fart i Sveriges spel och som vi inte har sett tidigare. Man drev det blev lite danska influenser som kanske svensk landslagshandboll har saknat på damsidan. Någonting som vi strävade efter när jag var förbundskapten och inte riktigt nådde fram till. Det tyckte jag hon präntade in, det här med att våga gå för det. Även kontrarna det jämnt och inte hålla igen och att det var viktigt och det fick ett genomslag. Men när jag tittar på dem mot Norge i Möberingen så finns ju det finns ju där. Det är bara det att man får inte tappa det som kanske då är det viktigaste för ett svenskt lag utifrån samhällsstruktur, att man är bra på att samarbeta med försvarsspel och de här grejerna. Att det är liksom, när det väl drar ihop sig sen och du får Frankrike och de här lagarna, då är det inte 30 lika tror jag, utan då är det ner mot de här 23-24 igen och då måste du vara förberedd på det. Men det är klart att hon förde in det här med farten och så vidare. Men nu är inte hon med, så är inte med det.
Nej. Men så gör man inte, tycker du, som förbundskapten, och hoppar av på det viset, inte med dem skälen som hon själv har.
Nej, men jag tyckte det var svek mot tjejerna. Jag vet att tjejerna var jävligt besvikna på det som hade dragits igång och var de var på väg och någonstans, och så försvann de bara. Så att det var mer det. Mm. Jag konstaterade det. Sen har väl hon sina skäl att hoppa av. Förstår jag att hon har. Men jag tyckte det kom olyckligt. Mm.
Ja, man kan tycka det ska speciellt till när de står inför ett sånt här 13 månader som...
Ja.
Med ett VM i hennes hemland och damhandbollens Mecka, och sen då ett OS-kval och troligen ett OS, eller troligen med förhoppningsvis, och sen ett hemma i en för vår del då i Sverige. Det är ju, kanske de häftigaste 13 månader svensk damhandboll har varit med om på sätt och vis. Ja. Som det känns nu på förhand i alla fall.
Men hon hade väl sina skäl?
Ja. Som vi inte riktigt har, jag tror inte allting har kommit fram där. Men där har ju vi gjort ett dåligt jobb, så att... inte du, men ja.
Nej, jag tror inte det finns så mycket mer än vad som kommer fram. Nej. Men nu går vi vidare.
Det gör vi. Grupp C.
Det här är väl ingen gurkburk? Eller?
Där har vi Brasilien och Sydkorea, Frankrike, Tyskland, Argentina, Kongo och Kinshasa.
Ja.
Kongo och Kinshasa. Höjer du varningens flagg för Kongo och Kinshasa?
Nej, inte riktigt. Det var ju... De var ju, är ju 3-4 i Afrika i och för sig och är ju inte så tokiga, men jag har inget varnande finger i den här gruppen där
det är Brasilien, en jäkligt tuff grupp detta med ju.
Det är en jättetuff grupp. Det är Brasilien världsmästare, Korea som vann U21 här nu sist på damsidan med en fin kulde i året, det är VM innan OS också. Intressanta är ju att Korea har inte varit sämre i OS än 4 sedan 86, det har inte med det här att göra, men har en bra senior, har en bra, alltså bra ungdomskulla på väg in, jag tror de blir livsfarliga i VM.
Och gör alltid en sån här supersatsning väl, rent, alltså ja. Hemma inför ett OS-år.
Ja, det gör de. Vi lyckas ju sällan i VM. Det gör de ju inte. Det är väl 20 år sedan de tog medalj. 95 tog de väl brons, tror jag. Så att, har ett bra gäng. Jättebra gäng. Det bästa på många år, tycker jag. Frankrike med sitt stjärnbaner är ju det laget på damsidan egentligen som har underpresterat mest utifrån materialet de har. Man har ju ett jättebra. Alice Pinot är magisk just nu. Spelar i Bayamara och gjort under kanske sin bästa säsong på väldigt, väldigt länge. Hon har varit mycket skadedrabbad, men hon har ju ett kanongäng helt enkelt. Tyskland sliter ju jättemycket. En dansk tränare nu som har ju rensat ut lite äldre spelare och gör säkert rätt i det. Svaga resultat senaste åren. Blir nog fyra här då. Mm. I den här gruppen. Argentina blir bättre och bättre. Tar nog femteplatsen, Kongo 6.
Men Argentina är inte som på här sidan, de är inte lika nej. Långt fram där.
Nej.
Eller här som där.
Nej.
Nej, det är klart, alltså, jag sa att det är en tuff grupp. Visst, Tyskland är ju inte inte så bra längre, men
nej, men de är ju ändå, det är ju ändå bra lag, alltså, nu har de haft lite tufft här. De har förlorat mycket i träningsmatcherna inför här och sådär, och han håller på med någon form av generationsväxling, men Det är ju ett lag som utan att man kan slå Frankrike utan att man tycker att det är speciellt konstigt, inte det, men jag tror inte de räcker till här, jag tror de blir fyra.
Vilka, vad sa du nu, vilka vinner den gruppen då?
Brasilien, Korea, Frankrike, Tyskland.
Oj, då åker jag ha den ordningen igen då.
Mm.
Det var inte meningen, Per.
Nej, det var nog inte meningen, den hade du nog inte tippat, för hade du tippat hade du nog kanske haft Frankrike som två.
Ja, helt rätt. Så ska jag bara fylla i mina lag så där. Vi går vidare med grupp D. Den tycker jag också känns, den känns tuff. Alltså ingen säker vilka fyra som går vidare naturligtvis, men ja, vi drar dem det, nu tar vi dem lite då hull om buller.
Men då tar vi Norge då. Norge är ju också ett spännande lag såklart som alltid, och bär ju favoritskapet här, gjorde en imponerande vändning mot Sverige i Möberingen och är ju, finns ju en enorm vinnarkultur. Vinner den, Spanien kommer tvåa. Där Duenas har ju, coachen har ju lyckats med att skapa ett system med de här kreatörerna, konstnärerna och även grovarbetarna. Han har ju hittat ett sätt där, och Spanien har ju varit nu i toppen ganska länge.
EM-final senast, ja.
Ja, EM-final senast, och har ju en otroligt fin mix av spelare, och han har också lyckats få in det i ett system som jag är imponerad av. Ryssland har ju ett helvetes bra lag igen, kan man väl säga. Nu är Trifilov tillbaka, de missar ju sist VM och sådär, och det är bara frågan om de får ihop det, men de har ju ett jättefint lag, alltså, med både med rutinerade spelare som Litsnova och några till, och sen har de här unga härliga ungdomskullarna de har, och det är bara frågan om man får ihop det. Rumänien var imponerad av igår, får jag säga. Har ju inte den naturliga påfyllningen på något sätt som kanske Ryssland har och har haft, men så bra ut. Har ju Niago som kanske är den största kvinnliga stjärnan just nu på 9 meter. Jag tror inte de räcker till, men jag tycker att de ser bättre ut än jag trodde. Men blir nog fyra i den här gruppen, så man kan ju säga grupp A, C och D är ju det fyra riktigt bra lag i de grupperna. Det är därför jag kan säga, man kanske med gott samvete, att Sveriges grupp har ju inte de här kanonerna. Alltså där har du ju Sverige, Holland, Polen. Här har du ju Norge, Spanien, Ryssland, Rumänien. Eller i grupp C, Brasilien, Korea, Frankrike, Tyskland. Mm. Så att,
tippar du på grupp E? Sa vi där vem som blir tvåa bakom Sverige?
Ja, Holland.
Holland, va? Och sen Polen och Angola, precis.
Ja. Nej. Kazakstan, Puerto Rico kommer ju inte komma i närheten.
Nej. Då har vi de här åttondelarna. Om jag säger dem i den ordningen som jag ser dem här i det här slutspelsträdet, så är det ju då, det är Sverige, Serbien och det är Ryssland, Korea. De går ju mot varandra då så att säga i en kvart. Vi har Polen, Montenegro mot Norge, Tyskland.
Ja.
Vi har Frankrike, Spanien mot Danmark, Angola. Och vi har Ungern, Holland. Och så har vi Brasilien, Rumänien i en åttondel. Eller den sista åttondelen.
Det är ju i alla fall 6/8 som är stent. Danmark, Angola, där vinner ju Danmark såklart. Men sen egentligen övriga 7 är ju jäkligt. Det är ju tuffa matcher som inte någon av dem är självklara. Jag tror att Sverige slår Serbien. Jag tycker att Sverige kanske kan få den lättaste åttondelen om man kan vinna gruppen. Sen kan man kanske få den tuffast om man inte skulle vinna gruppen. Mm. Sen är det ju nästan semifinalvarning på många av de här matcherna. Korea, Ryssland, Frankrike, Spanien. Ja. Brasilien, Rumänien. Ja.
Nej, så är det. Och det ska man ju inte glömma när man tittar på det som du sa, Danmark, Angola, att det blir oerhört viktigt, lika viktigt som det är att vinna gruppen för Sverige i grupp B, så är det ju att vinna för lagen i grupp A, att vinna den gruppen. Och då får förmodligen ett Angola.
Ja, det är ju egentligen, alltså, det är den enda vinnaren som får en lite svagare fyra. Mm. De andra fyrorna blir ju Serbien, Tyskland, Rumänien kanske. Mm. Och det är klart på förhand så blir ju, om det nu blir Angola så blir ju det den sämsta fyran. Mm. Ja, så är det.
Då kör vi igenom åttondelarna. Sverige tar sin. Får de möta Ryssland eller Korea i kvart?
Ja, de får möta Korea då, tror jag. Och det är ju det. Alltså, kommer Korea exempelvis trea sin grupp, det är Frankrike. Men Sverige bör ju, tror jag, de kommer att få någon torsk i kvarten, så får de Korea, Frankrike eller Ryssland. Men jag tror att Korea slår Ryssland. Och då blir det Sverige, Korea en kvart. Mm. Jag tror att Norge slår Tyskland. Och jag tror att Montenegro slår Polen.
Då har vi Montenegro,
Montenegro redan i en kvartsfinal. Jag tror att Danmark som vinner på slår Angola. Jag tror att Spanien slår Frankrike. Det är ju en 50-50 match. Men jag tror att det blir Danmark, Spanien då. Mm. Brasilien vinner mot Rumänien. Och sen så går jag på Holland faktiskt. Okay. Att de slår Ungern. Det är alltid bra att ha någon liten mindre skräll med sig. Nu är kanske inte det någon skräll, men jag kan se Holland i en kvartsfinal också. Mm.
Kvartsfinalerna som följer: Sverige, Korea, Montenegro, Norge, Spanien, Danmark och Holland, Brasilien.
Och det blir ju, alltså det är väldigt mycket med hjärta. Jag vet inte om jag tror på det riktigt, men jag skiter i det. Sverige slår Korea. Mm. Norge slår Montenegro.
Det skulle kunna vara en final det där, den kvarten.
Ja. Och Danmark slår Spanien och Brasilien slår Holland. Det innebär att vi står med 4 lag, varav 3 skandinaviska, i två semifinaler, precis på samma sätt som för 5 år sedan när det gick i Norge och Danmark. Då var det bara så att det var ett EM och då var det Spanien som var det fjärde laget. Men jag tror att lite grann på traditionens makt där också, även om jag ytterst tveksam om Sverige överlever en kvartsfinal. Men jag går ändå på det. Mm. De möter Sverige, Norge. Och Danmark möter Brasilien. Där vinner Norge. Mm. Och Brasilien. Och jag tror tyvärr att Sverige förlorar en bronsmatch mot Danmark.
Ja, i Härningen får 12 000 i boxen.
Ja, det tror jag. För 5 år sedan missade Danmark mot Rumänien just. Nu sa jag fel, det var inte Spanien.
Nej, det var Rumänien.
Rumänien. Mm. I en match som slutade 16-15 eller liknande. Mm. Så var det 12 000 också. Men jag trycker in Sverige bland i topp 4. Rätt eller fel, det vet jag inte. Men inte orealistiskt i alla fall.
Alltså jag bara tittar, man bara tittar på vägen fram där. Ja, till exempel... Jag tänkte att det är som Spanien då som får kanske då, om det nu går som det vi tror här nu, till exempel Frankrike i en åttondel, Danmark i en semifinal. Ja, den är ju 50-50 och säger, ja, nu ska jag inte krångla till det för lyssnarna, men säger att Spanien skulle vinna den, då måste de slå Brasilien. Ja. De har, som ska slå ut Frankrike, Danmark, Brasilien i sin väg fram.
Då kan man ju säga att om de skulle ta sig till final i Spanien, så är ju de ett ytterst välförtjänt lag att spela en final.
Ja, det kan man.
Men den vägen är ju blytung när de dessutom har Norge, Ryssland och Rumänien i sin grupp också.
Ja, dessutom. Ja, nej, det var ju ett exempel. Alltså det är ju... Ja, även Norge då som stöter på ett Montenegro i en kvart.
Nej, det är många bra lag. Det blir tuffare, det blir tätare och tätare i toppen. Det är fler och fler lagombud för varje mästerskap som går. Och det är väl... Det är väl också bra att det är så.
Ska vi också bara helt kort reda ut för lyssnarna att det spelas ju med OS-kvalplats också. Mm. Men det faktum är ju att Sverige med största säkerhet redan har en plats i OS-kvalet i och med bronsplatsen i EM. För det som, för att man ska inte komma till OS-kval via den vägen tack vare EM-bronset, så krävs det att två utom-europeiska länder möts i VM-finalen, och det skulle vara Korea och Brasilien. Nu har du i och för sig varnat för Korea här, men det har ju aldrig hänt att två utom-europeiska länder möts i en VM-final, så att
Nej, men sannolikheten är i alla fall som största här med så att det skulle kunna ske. Jag tror inte det sker, men det har inte varit i närheten att det skulle kunna ske tidigare, men nu kan det ske.
Ja, det kan ske, absolut. Men det ska ju också vara i kombination med att Sverige inte går vidare från, inte går till en kvartsfinal till exempel. Nej. Så att det är ju rätt mycket som ska slå in för att Sverige ska missa till OS-kval.
Ja, så är det.
Lättast är det inte, men bäst hade ju varit att vinna VM, för då är man, slipper man ju kvala till OS.
Så är det.
Sverige har haft på damsidan en förmåga annars att göra resultat i bra resultat i rätt EM, om man säger så ju. Ni gick direkt till OS, ja. Ja, det gjorde ni ju. Silver.
Vi hade ju flyt där, för att vi kom ju, vi blev ju kontinentalmästare med tanke på att Norge vann VM 2011, och då blev ju vi Europas representant i OS. Så att det var ju en, var lite som ett kinderägg där faktiskt. Det var ju dels en silvermedalj direkt kvalificerat till VM och sen till OS.
Ja.
Det var bra betalt, kan man säga.
Och i, till Peking i OS hade ni ju också lite flyt. Ni hade ett hemma-EM där ni blev sexa, va? Men det var väl också lite att eller blev ni sexa? Ja precis.
Vi kom sexa där, och det var väl ingen som trodde kanske att det skulle räcka. Sen gjorde det ju det, och sen hade vi en jättetuff kvalgrupp där vi ju vann med uddamålet. Ja, förlorade mot Tyskland, slog Kuba och vann med uddamålet mot Kroatien i en direkt avgörande match. Så den vägen var ju klart mycket tuffare.
Ja, det var det. Men det var ju, ni kom ju till OS-kvalet via en sjätteplats i EM.
Ja, amen.
Det gör man inte alltid.
Nej.
Medan på här sidan har det ju varit lite mer otur på det viset. Ju, så att, och nu presterar de ju i det här EM-et som också då förmodligen blir väldigt viktigt för en OS-kvalplats. Så att, bra gjort. Okej, du Per. Nu vet ni, lyssna, hur det kommer att sluta det här VM-et. Nu ska du bara kommentera det också. Nu ska du få betalt för att kommentera det här, ja.
Det här var ideellt vi gör nu. Ja, jo, det är rätt.
Ja, det är definitivt. Ja.
Nej, jag vet inte om jag får så många rätt på det här. Det är väldigt svårtippat, men
du brukar vara rätt kaxig annars, så att vet du, du var inför här VM, för då påstod du i varje fall, eller så var det väl, att du hade nästan...
Stod du på Qatar där i alla fall?
Ja, det gjorde du, men jag tänkte...
Många tippar ju efter turneringen är färdig. Så är väl, men det är klart att inte...
Men jag tror att du då refererade till att du hade tippat dam-EM där, och du hade prickat rätt mycket där.
Ja.
För ett år sedan, så att... Men det är som du sa, det är rätt mycket hjärta här väl med både Sverige och
Man håller ju lite mer på vissa lag, man vill ju lite mer, och det är klart att man vill att Sverige ska komma dit, men det är ju, jag menar, tog man medalj förra året så kan man göra det år igen, så att det är ju inte bara med hjärtat jag säger att de,
nej.
Jag tror att de kommer bland de fyra.
Så min tanke har varit under hösten här att jag har ju gått in med en jäkligt god känsla och känner att det är ju första gången sedan Bengan Boys-tiden nästan, där man kan gå in och liksom ha så höga förväntningar som att man verkligen kan hoppas och tro på en semifinal. Men nu känns det lite grann, kanske lite hur det såg ut igår och Linneas skada och så vidare. Så helt plötsligt har man, ja, mina förväntningar har dämpats lite grann. Vi får se vad jag landar när man skulle skriva någon sån där tycker jag inför lördagen. Men lite sådär, jag har varit så jäkla optimistisk för några veckor sedan, men hur länge stannar du på VM då? Är det hela?
Nej,
eller?
Det är ju hela vägen. Vi sänder ju hela vägen. Vi sänder ju,
ja,
även om Sverige så säger inte skulle gå hela vägen, så sänder vi ju både semifinaler och bronsmatch. Jag stannar tills det är färdigt.
Ja. Bra, Per. Innan vi rundar av helt här, så ska vi ha ett meddelande igen. En påminnelse från vår samarbetspartner iPlay. den unika plattformen som det ska bli, som ska knyta samman aktiva klubbar, fans, agenter och förmedlare över hela världen. Ni kan gå in på iplay.global och förregistrera er där och följa spelare som Bella Guldén, Mattias Andersson, Jonas Kjellman, Tobias Karlsson, Fredrik Pettersen och Ola Lindgren. Gör det, så för det kan iPlay vara värda, som ser till att vi kan hålla igång den här podden. Vi kanske satsar på att köra någon podd från Danmark också, va, under VM.
Ja, kanske det.
Kanske det.
Kanske det.
Ja. Ja, vi får se. Stort tack Per och ja, tack för att ni lyssnade, och på återhörande förmodligen under VM någon gång i varje fall. Tack ska ni ha. Tack Per.
Tack. Hej.
Hej.